Jag agerar bara någon sorts moderator då, typ.
Ja, det är ju din sista dans. The last waltz på Magnus.
Vi kör väl bara. Vi bara river av plåstret. Hej! Och välkomna till Tronspelet. Det är en Game of Thrones-podd som görs av Aftonbladet. Och det är, enligt säkra källor, den mysigaste, härligaste och kunnigaste podden om Game of Thrones som görs av Aftonbladet. Vi kommer ut med ett nytt avsnitt varje måndag. Och just nu håller vi på att beta oss igenom säsong 1 för att sen sakta ta oss igenom hela serien innan vi kommer fram till premiären av säsong 7 nästa år någon gång. Så det kommer ta ett tag. Vi är ganska många kring bordet idag. Dels är det jag, Magnus Edlund, som normalt är någon sorts redaktör kanske. Sen har vi rockjournalisten Marcus Larsson.
Ja. Underbart.
Jätteunderbart. Och Sandra Weibro, tv-mupp och nöjesredaktör.
Ja, typ.
Typ. Sen har vi ett nytillskott kring bordet.
Hallå.
Hallå, vem är du som sitter här och pratar?
Ja, nu har ni fått sällskap av Tove Björnlund och jag är reporter till vardags.
Spännande.
Och nu ska jag också gå i dina fotspår och ta över som huvudnörd.
Ja. Det har ju hänt något mycket olyckligt.
Det beror på hur man ser på det.
Ja. Jag slutar ju. Det här är mitt sista Tronspelet avsnitt. Någonsin kanske.
Det är ju faktiskt ren tragik.
Ja, det är väldigt ledsamt.
Jag skulle klassa det som förräderi.
Ja.
Och du vet vad som hände med förrädare i King's Landing?
De blir typ, tar makten överallt och...
Nej, ditt huvud kommer finnas på en spik vid Kungsgatan. Du ska helt enkelt lämna Aftonbladet och kan ta ner dem där.
Precis, så är det. Så jag kan inte få med om det. Men man kan ju höra min röst på andra ställen. Till exempel i min andra podd Läs hårt.
Snygg övergång.
Så den kan ni ju söka upp på era poddspelare. Läs hårt. Jag pratar om böcker folk inte gillar att läsa.
Låter oerhört bra affärsidé för en podd.
Ja. Men nog om mig. Tove, du är som säger reporter här på Aftonbladet. Vad mer kan man säga om dig? Till exempel, vad är din relation till Game of Thrones?
Ja, jag kommer väldigt starkt ihåg första gången man såg första avsnittet. Då kände jag direkt att en serie som börjar med obehagliga varelser i skogen, går ner till liksom halshuggningar i gyttjan och sen slutar med grupp 6. Då kände jag att det här kommer bli stort.
Ja.
Och det har bara funnits med en.
Bra magkänsla.
Ja.
Har du läst böckerna också?
Jag har läst den första och är på gång med den andra.
Oh, så vi kommer kunna följa, lyssnarna kommer kunna följa din resa både genom tv-programmet och genom böckerna.
Ja, det stämmer bra. Jag tror att det här kan bli bra.
Ja.
Förutom att det är rätt förvirrande när man ser om den samtidigt som man läser om.
Ja, det kan jag tänka mig. Det är ett väldigt spring här nu, vad är det som pågår? Ja, nu är vi tillbaka. Det blev ett litet akut nyhetsläge här på redaktionen, så är det när man jobbar på en kvällstidning. Och Marcus Larsson var tvungen att avvika. Plötsligt.
Ja, vi hoppas att han hinner tillbaka och får tjata lite om White Walkers på slutet kanske.
Ja.
Precis, för vad kan vara viktigare än det?
Eller hur?
Nästan ingenting. Förutom drakar.
Ja.
Och jag har ju en fråga jag länge gått undrat på. Inte bara när det gäller dig Tove, utan kanske alla här på redaktionen. Även Marcus som nu är här. Vilken är din favoritdrake?
Okej, är du redo för chocken?
Ja.
Falkor, The Luck Dragon.
Falkor från Den oändliga historien.
Det stämmer.
Som av min vän Veronica Larsson kallas den flygande hunden.
Ja, den ser ut lite som en blandning av en hund och en drake. Vit och rosa med både fjäll och hår. Men mest gillar den för att den är så himla trevlig.
Ja, det
den
kan
är vis, optimistisk och är bara så härlig.
Den är väldigt gullig. Och sen har jag också, den kan väl även flyga sovande.
Exakt, och det känns som en bra
skill. Det är en bra egenskap.
Det är riktigt bra. Falkor, ja, det var en liten en dark horse, om man säger, som kom farande här. Men jag förstår det, jag älskade Falkor när jag var liten. Man vill ju ha en Falkor.
Och ändå kände jag att när du frågade mig tidigare så att jag skulle tänka på det här, så började jag lite känna att tänk om någon annan tar Falkor innan mig.
Då var det tur att du var först.
Yes.
Ja. Man får ha samma favoritrake. Eller vad har du för någon
samling? Ja, alltså det var ju det som hände precis för mig nu.
Det var ju,
eftersom jag inte är någon... när du ställde frågan, liksom, vilken är din favoritrake? Så var det liksom, det var helt blankt i skallen. För jag är ingen... inte liksom... Min draknivå är ganska låg.
Vad menar du?
Du har inte lika många drakar i ditt stall. Alltså,
nej, precis. Så det var typ Bolibompa-draken.
Oh, också det bra, var, drake.
Ja, bra drake.
Det var draken i Bamse.
Puff.
Ja, men sen var det Dragon. Ja, men den där... vad fan heter Hobbit.
Smaug.
Smaug.
Jo, men den älskar man ju speciellt på grund av Benedict Cumberbatchs röst.
Ja, det är det.
Alltså, jag kan inte älska Smaug efter Hobbit-filmen. Det är för evigt förstört.
Ja, så att det tog liksom slut där. Och sen tänkte jag liksom Katla också. Ja. Fast den är ju så jävla dålig. Ursäkta, ja. Svordom.
Förlåt, svensk filmindustri.
Nej, den byggde papier-maché.
Ja, precis. Ja. Men jag kan tänka mig att du har några fler på lager. Eller, så vilken av alla?
Du kan få min favoritdrake av det. Ja. Eftersom ni nu hade samma. Mallystrix.
Vad? Eller vem är detta?
Det är ju en drake från rollspelsvärlden Dragonlance. Som vid ett tillfälle dyker upp från ingenstans, dödar, utplånar ett halvt folkslag, kendrarna. Och kenders är jävligt irriterande, typ hobbitvarelser som Bilbo dem. Superirriterande, och de kan inte känna rädsla och grejer. Men så kommer den här draken och dödar jättemånga av dem, och det kändes bara bra när det hände.
Det här är någonting som går helt över huvudet på oss andra i podden, känner jag.
Ja. Det finns massa romaner i Dragonlands-världen. Säkert 200-300 stycken. Så det är bara att börja läsa.
Harry Potter har de ju ett par schyssta drakar också.
Mm, det är sant.
The Swedish Short Snout.
Ja.
Mycket spännande. Ja. Men ska vi skita i det här och bara säga att mejla in era egna favoritdrakar till tronspelet@aftonbladet.se eller twittra eller Facebook eller Instagramma grejerna på oss med hashtag tronspelet. Eller ring in till 08 725 23 57 och typ gråt ut om hur fantastiska drakar är.
Jag känner att våra servrar kommer att kollapsa nu.
Det kommer de göra. Ja. Televerket kommer att vara tvungen att lägga ner sin verksamhet.
Man skulle kunna ha en poll åtminstone då med Daenerys tre drakar. Mm. Vem är populärast där?
Just det. Det är väl Drogon.
Ja, det måste vara. Mm. Och den enda som folk kan namnet på.
Ja. Det är väl, annars det är lite som att välja sin favorit bland Knatte, Fnatte och Chatte. Vem gillar du mest?
Fnatte?
Ja. Så jävla sexy. Mycket snyggare än sina bröder. Okej, okay. I det här avsnittet så har vi tittat på två avsnitt av Game of Thrones. Vi har kollat på del 5 och 6 av säsong 1. Och de heter The Wolf and the Lion samt Golden Crown. Jag tänker att vi börjar med dig, Tove. Då har jag ju funderat lite på sakerna som händer i The Vale. Detta bergiga, jättekonstiga ställe att bo på.
Yes, som ska vara helt impregnable. Ja. Så man inte ska kunna ta sig in där. Ja, vi lämnades ju i avsnitt 4 med att Catelyn Stark hade kidnappat Tyrion Lannister. Och nu plockar hon då alltså med honom dit. Vi får en ganska snygg fight-scen där Tyrion gör sitt första mord.
Just det.
Där han ganska brutalt liksom hackar ihjäl en kille med sin sköld. Vilket jag tycker ändå var ganska imponerande.
Jag gillar det väldigt mycket.
Ja.
Jag gillar också att Bronn får slåss där. Det är väl första gången han slåss riktigt.
Ja, exakt. Men det kommer vi ju som tur var få se mycket mer av.
Oh,
men här är det också så att Tyrion typ räddar Caitlyn lite grann där. Eller,
ja,
kan man säga det?
Så kan man nog tolka det.
Ja, faktiskt. Och han förändrar ju lite av sin fångestatus också eftersom han från början har både huva och är liksom fastbunden. Och sen tänker de att han rymmer nog inte, så det är lugnt att ge honom en liten,
ja,
liten yxa och få sitta kvar på sin...
yxen.
Ja, men vad det här tar oss vidare till, det är ju när de väl kommer fram till The Vale. Vi får träffa Catelyn Starks lite lätt obehagliga syster.
Inte bara lätt obehaglig skulle jag säga.
Nej, Lady Erin, Lady Lysa Erin.
Ja. Man kan säga att det har hänt saker sedan syrorna träffades senast.
Det har hänt en hel del. Alltså,
vad ska man säga, på gränsen till ett nervsammanbrott. Hennes make har ju blivit mördad.
Precis. Är det här seriens första bizarro, bizarr ögonblick? Alltså så här freak-tillfälle? Vad säger ni?
Ja, du menar när man också får möta den där den riktigt, riktigt obehagliga lilla 8-årige sonen Robin Erwin, ja, som sitter och suger mjölk ur mammans bröst på tronen.
Precis.
Det är ju... jag vet inte, man ska inte döma folk. Liksom. Folk får väl amma hur mycket de vill. Men...
Fast får de det?
Precis.
Det finns ingen lag mot det. Oskrivna lagen.
Den oskrivna lagen säger ju att när man talar och kan skära sin egen mat så bör man nog hålla sig borta från bröst.
Eller är det milkshaming, Vägner och sånt?
Precis. Kommer vi nu bli liksom... Ja.
Ja, amningsdebatten går ju alltid het, men det... Nej.
Ja, det,
jag fick rysningar av scenen.
Alltså det känns ju inte som det är ett sunt förhållande de har. Även om man bortser från amningen. Det känns inte som pojken mår så bra.
Nej, han vill ju mycket bara kasta ut folk genom sin månlucka.
Ja. Och alla som har varit på ett jobbmöte känner igen den känslan. Men vad egentligen ger det här The Veil scenerna. Har de någon påverkan på serien överhuvudtaget, egentligen?
Egentligen känns det inte som att vi riktigt vet det än. Alltså, det har väl liksom, det är ju lite grann i periferin mest. Men för det känns inte som att det liksom i serien har fått någon riktig något riktigt avslut eller något riktigt liksom. Ja, men man fattar liksom inte riktigt vad poängen är med det.
Nej.
Det är klart själva liksom tillfångatagandet av Tyrion. Mm. Där har vi någonting för att det här startar ju bråket mellan Lannisters och Starks.
Exakt.
Men det här hade man ju tekniskt sett kunnat skippa. Eller just nu i alla fall, känns det som.
Ja, precis.
Men då hade du missat Bronn, fina duell där.
Ja, precis. Och det är ju början på en fin vänskap. Att de bara gillar varandras douchiga historier om att dricka sprit och ligga med horor.
Ja.
Och det är ju klart att de ska ha det som fint intresse.
Ja, men lite Donald Trump-vänskap.
Ja, lite sådana vibes. Mm. Precis, men då är det ju... Ja, vad som händer då är ju då att Tyrion vill få en trial by combat- och Bronn kliver upp som hans förkämpe. Stark scen.
Jävligt stark scen. Man älskar ju den här... Han är så här listig och duktig. Kompetent. Han vet vad han är bra på.
Street smart.
Street smart, verkligen. Han har varit med. Han vet hur man slår ner en jävla riddare. Liksom. Älskar Bronn.
Ja, men jag tycker att det är lite synd om han som... dör, för han vill ju först egentligen inte ens ställa upp medan alla de andra yngre riddarna vill så gärna kriga för Lady Erin.
Just det. Nu kommer jag inte ihåg hur det är i serien riktigt, men i boken är det ju också att han tvingas ha rustning och vapen som han inte är van vid.
Just det.
Att han säger, du måste ha min makes svärd. Han bara, men jag har aldrig använt det här, jag kan inte slås med det.
Men det är hedrande.
Ja, väldigt hedrande. Men ja, fantastiskt. Väldigt så här, Bronn stjärnögonblick tycker jag.
Mm. Och det är också, hans karaktär utvecklas ju en hel del.
Jag försökte vid ett tillfälle skaffa Bronn-skägget. Gick inte. Gick inte.
Kan vi få bildbevis på Insta?
Jag tror det finns på Insta faktiskt. Man får jag heter Gorillotaur på Instagram. Mm. Det var scrolla ner jävligt långt så kanske ni ser något. Är det något mer vi vill säga om The Veil?
Nej.
Jo, mord. Fångvaktaren. Är det inte härligt med någon som verkar gilla sitt jobb så pass mycket? Han känns liksom som den glade torteraren.
Fy fan. Samt så här, om Disney skulle göra en film om tortyr så skulle han vara med i den. Typ.
Ja.
Så här, oj, gör det här ont?
Ja, men det är ju också en rätt vidrig uppbyggnad av en fångcell där, att det liksom hela tiden lutar lite utåt. Mm.
Ja.
Så att man liksom, om man somnar så liksom plötsligt har man så här trillat ut.
Vilken jävla ångest.
Ja.
Mm.
Vidrigt. Vi går vidare till King's Landing. Det här skulle egentligen Marcus ha pratat om. Så vi kanske skjuter på det lite och tar Daenerys först, eller vad säger du, Sanna?
Ja.
Så kanske Marcus hinner komma tillbaks.
Absolut. Alltså, vad ska man säga om Daenerys? Hon, dels har hon en rätt mysig scen här där hon äter ett hästhjärta.
Ja.
Hon ska på något sätt bevisa sin... ja, att hon börjar bli en riktig Dothraki-fru. Och det är liksom, hon måste klara det här utan att spy. Och det är ju trevligt.
Det låter ju typ som så här initiationsriten till någon så här studentförening i Lundsberg.
Precis, sen också...
Hashtag fördomar.
Ja, eller något David Cameron har fått göra på en privatskola.
Ja, exakt.
Ja, och som gravid också känns det som att ja, alltså det är väl också en grej som gör att man mår liksom lite extra illa. Men det är ju starkt av henne. Det är också ännu ett steg i hennes väg mot att bli liksom från den här stackars flickan som blir såld till att bli liksom någon slags drottningfigur.
Karaktärsdanande.
Ja, verkligen.
Alltså, det finns ju massa så här kostregler när man är gravid.
Mm.
Vad säger de om hästhjärta?
Ja, det är... Jag tror inte att rått kött är så himla populärt.
Nej, det är nog inte bra.
Däremot, där i böckerna så har hon ju fått förbereda sig. Så att hon har ätit massa rått kött och druckit blod i flera veckor för att hon peppar upp
alltså,
sig inför den här utmaningen.
Är det att förbereda sig eller är det bara att dra ut på eländet?
Jag att straffa sig själv i förväg.
Ja. Herre.
Och sen får ju hennes... hon blir ju äntligen av med sin drakbror. Han får ju någon slags... jag vet inte, han orkar ju inte riktigt vänta på att bli kung.
Han får en hissy fit.
Ja, precis. Han är lite grann som... ja, men typ Robin Arryn om... ja, typ 15 år.
Ja.
Alltså, någon så här, om en liten pojke som inte riktigt kan... hålla sig. Så att han försöker dels sno hennes drakägg, vilket ju är dålig stil alltså.
Ja, det slutar med det. Tjuv.
Ja, och sen dricker han sig full och gör en scen. Och kräver kronan. Han kräver liksom en guldkrona och då får han en guldkrona.
Smält guld.
En smält guldkrona. Det är också en av liksom sån här riktig sån här scen man hajar till.
Är det i de här två avsnitten som det börjar gå upp för en som tittare att ganska mycket grisigt, ganska mycket chockgrejer i den här tv-serien?
Definitivt. Vi kommer, får ju komma tillbaka till det här när vi pratar om King's Landing, men där i turneringen så får man ju bland annat se The Mountain helt plötsligt hugga huvudet av sin egen häst.
Mm.
Det är ganska sällan man också ser djur skadas
faktiskt.
Så mycket.
Jag kommer ihåg när jag var liten och såg typ westernfilmer, det är så här, med mamma. Hur många människor kunde döda som helst, men så fort en häst så här snubbla, då var hon så här, nej, stackars hästen, åh, hur kan de göra så här? Så det är verkligen något med djur, det är helt klart. Ja, Daenerys kommer vi få fortsätta att följa i åratal. Och ja, så vi går vidare.
Precis.
Jag kanske kan snacka lite om King's Landing då.
Ja.
Eftersom Marcus hade viktigare saker för sig. Snark. Huvuddelen av King's Landing i de här avsnitten är ju ränkspel. Det är mycket så här försöka manövrera sig, och det är pengar hit och det är makt dit och så här lite talepelargångar och grejer. Men det finns ju två scener som man minns. Dels som du sa, Tove, turneringen.
Självklart.
Den är magstark.
Ja, det är ganska kul också att man får se The Hound of the Mountain fightas.
Just det.
Så att han kliver liksom in, och där får man redan se hans lite tveägade personlighet. Mm. Att han är ju lite av ett as, men också lite ädel.
Precis. Och det här är alltså den första The Mountain skådelsen. Han kommer väl ersättas två gånger till under seriens gång, har jag för mig.
Ja, precis. Och det är väl liksom ingen som egentligen bryr sig om det.
Nej.
Han är oftast hjälm också. Så att...
ja, men alltså, han har ju sån liten roll i den här, i de här avsnitten och i hela säsong 1 och 2. Det är väl först i säsong 4 kanske som han får en lite större roll.
Ja, precis. För han är ju mest med i bakgrunden.
Ja, han är
så bränner lite byar, torterar lite folk.
Ja, men...
Men hans enda funktion är typ att vara stor. Mm. Och det finns ju en del som kan vara stora.
Ja.
Om det är bara det som krävs.
Ja, bara gå runt. Men jag tänker också på scenen där Jamie konfronterar Ned ute på stan.
Ja, det här var ju lite av en game changer.
Ja. Vad tänkte ni när ni såg den här scenen? Kommer ni ihåg vad man tänkte det första gången?
Jag tror man blev lite chockad ändå. Man trodde inte att de skulle liksom gå till våld. Så att det skulle vara, fortsätta vara liksom mer prat.
Mm.
Men här blir det ju ändå någon slags konfrontation. Och Jamie säger att han ska gripa Ned. Det gör han ju inte till slut. Men det är ändå liksom... Jag vet inte. Och den här stackars...
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Borry heter väl. Oh. Får en, ett svärd i ögat.
Också en så här, what the f...
Ja, det är, jag vet inte. Han har ju bara varit snäll lite, så lite... Jag är lite småkorkad kanske.
Ja,
men... ja precis. Det känns också så här, oh shit, vad är det här för någonting? Vad är det här för serie?
Ja, det eskalerade ju otroligt fort. Mm. För men... att jag menar, de har ju gripit Tyrion, men de har ju liksom gripit honom, tagit honom till fånga. De har ju liksom inte spöat honom.
Nej, vad man vet.
Nej.
Eller vad de vet. Nej, men jag tänker, det är väl en av vakterna, eller en av Jamies kompanjoner, som eskalerar konflikten, så att säga. Det är väl inte Jamie på det sättet, eller?
Jo, ja, det beror väl på hur man ser det. Det är ju Jamie som startar det hela. Nu mördar vi deras hans vakter. Mm. Men han vill ju att Ned Stark ska vara unharmed.
Mm.
Och sen så är det en vakt som inte kan hålla sig utan sätter ett spjut i benet på honom.
Just det. Vilket får ödesdigra konsekvenser.
Mm-hmm.
Det är ju verkligen... Det är något som går igen i den här serien. Hur så här, egentligen... små dåliga beslut eller små saker som händer mer eller mindre av en slump får ganska långtgående konsekvenser. För ja, nu blir ju Ned sjuk, ligger i sjuksäng.
Yes.
Ett tag, vilket inte alls är bra för honom. Vilket vi kommer med. Skitsamma. Vi har fått en kommentar på Twitter angående turneringen. Jag tänkte bara ta upp den innan vi går vidare. Det är Ford Four-Eyed Oracle som skriver att produktionsvärdet i första säsongen, särskilt turneringen, ser ut som 90-tals fantasy-tv. Han tänker kanske på Cena eller Young Hercules eller något sånt där.
Jag kände faktiskt också Young Hercules-vibbar.
Ja.
Jag tänkte lite Ivanhoe, fast det var ju ännu tidigare.
Vad håller ni med? Hur ser du? Ser du lite...
Ja, men det var några scener som jag tänkte på. Jag vet inte om det var just turneringen, men att vargarna kunde kännas väldigt så här inklippta.
Ja. Jag tycker turneringen... Jag tänker inget alls där. Alltså, lite få deltagare kanske. Det ser lite glest ut ibland när de håller på och rider och fightas och hör sig.
Ja, men samtidigt, vem orkar se... alldeles för mycket turnerspel.
Mm, ja.
Men där vill ju jag slå ett slag för, eftersom jag har lyssnat på den här podcasten så mycket innan och ni alltid pratar rustningar. Sir Loras.
The Knight of Flowers.
The Knight of Flowers. Alltså, har ni sett hans rustning eller?
Den är blommig.
Den är blommig.
Ja. Är du för eller emot sådana här utsmyckade rustningar?
Definitivt för.
Ja, det är faktiskt en topp 5 rustning skulle jag säga i Game of Thrones. Helt klart.
Ja, den är fin.
Väldigt intrikat med både silver och guld.
Sen är det, väl, det är kanske lite övertydligt sen då att han är, ja, men att han är gay också. Att han håller på att rakar Renly Baratheons bröst i en rätt lång scen.
Just det.
Ja, och det tycker jag att med Renly också, att de överdriver hans gayness nästan lite mycket och säger att han alltid gillade att klä sig i fina kläder och mantlar. Och,
ja.
Och så är det liksom blom...
Precis, och mår illa av att se blod. Oj, ja. Come on, we get it.
I böckerna vill jag minnas att det var mycket mer mellan raderna att Renly var gay och att han hade ett förhållande med Loras.
Så du menar att den här rakningsscenen har de lagt till?
Den har de lagt till. Ja.
Det är väl så de håller på, antar jag.
Snuskar till det.
Ja, precis.
Det är sällan man... Jag kan inte minnas någon annan rakningsscen av den här typen i tv-mediet överhuvudtaget.
Ja, men det känns också som att den här blomriddaren där håller på liksom och vad heter det, också hetsar Renly att han ska börja liksom också göra anspråk på tronen.
Mm.
Vilket säkert kommer leda till saker senare.
Vad vet vi?
Vad vet vi? Ja, precis.
Vi kan bara ana.
Ja.
Ja. Game of Thrones, banbrytande på många sätt. Snusk, blod, rakning. finns det något mer innan vi går vidare till vår pliktrapportering och säga om King's Landing?
Jo, jag tycker att vi måste prata om scenen mellan Cersei och Robert Baratheon. När de har sitt seriösa snack. Och det faktiskt känns som att det känns ganska bra.
Mm.
De är egentligen avslappnade, ärliga, enas i hur mycket de faktiskt hatar varandra.
Ja, det är en mysig relation, liksom, man talar ut i en relation.
Ja, men de pratar ändå ganska mycket liksom, strategier och taktik och vad kommer hända när ifall då Daenerys Targaryen och hennes Dothraki-armé skulle komma över. Vad gör vi då? Liksom?
Mm. Ja, det är fint att de har något gemensamt.
Ja, det är ändå liksom, här erkänner de ju också att, jag menar, att det är liksom det här skakiga, hatfyllda äktenskapet som håller ihop landet lite so far.
Mm.
Verkligen.
Och det är inte världens liksom vad ska man säga, stadigaste liksom allians. Så det är, ja, det är lite skakigt.
Jävligt deppigt att det är de här två jävla tomtarna som håller fred i riket. Liksom, att de är garanten för att stabilitet.
Ja, verkligen. Sen är det också, tänkte jag på den här scenen där Varys och Littlefinger står och har någon slags samtal där de försöker slå varann i hur bra information de har på sig. Vilket också känns som en sån här tuppfäktning. Som
så
är
jävla
så här,
mycket.
Jag vet inte, det är lite bizarrt på något sätt. Det känns också som att det är liksom bilden av hur så här har det blivit i King's Landing, att det är liksom bara en massa, ja, men intriger, rävstickeri, liksom, ja, men knivar i ryggen, det är bara, det är som en såpa.
Ja,
det är inte så många som är så här, vill folkets bästa.
Nej.
Eller har visioner.
Ja, men det känns lite som att, ja, men Ned Stark kommer in liksom i Paradise Hotel.
Ja.
Och försöker.
Verkligen.
Och försöker bara liksom inte fatta att han är i Paradise Hotel, utan liksom håller på med något, inte vet jag, tror att han är en vanlig seriös dokumentärserie.
Precis, han har fattat förstår inte vilken genre han är med i.
Nej, precis, och förstår inte att han kan vinklas i klippningen.
Ja, exakt. Han bara, va? Jag är här för att skaffa vänner, inte för att spela spelet. Så går det som det går. Hörrni, pliktrapporteringen. Yes. Den är väl ganska kort den här gången.
Ja.
Bran.
Ja.
Alltså där är det faktiskt ganska deppigt att det här är pliktrapporteringen. Han får en hästsadel.
Ja,
äntligen. Och attackeras av wildlings.
Ja.
Och där kommer Orsa in. Nice.
Ja. Ja, det är superkul för honom att han kan få rida igen.
Ja.
Mm. Sen det liksom, här planteras också ännu mer Theon Greyjoy och hur han liksom är på något sätt outcast i familjen där. Mm. Dels att han får skäll av sin styvbror eller vad man ska kalla honom. Rob.
Fosterbror.
Fosterbror. Rob. Ja, men när han skjuter ihjäl den här wildlingen.
Mm.
För att han riskerar brorsans liv. Och ja, men sen också, han liksom provoceras mer och mer liksom, att han inte är en del av, att han är liksom, ja, vad ska man säga, att han är en outcast.
Mm.
Ja, för där går ju också när han har ett litet trevligt intimt möte med Ross, då går ju hon faktiskt in och provocerar lite också, att han kallar dem för brorsor och bara, men det här är dina fångvaktare.
Det, ja, mm. Alltså när man såg det där så tänkte man ju inte på att de höll på att liksom trissa upp Theon. Nej. Liksom. Ja.
Men det sker subtilt det, länge.
Verkligen, det är intressant att se det. Att de planterar det så jävla tidigt.
Ska vi redan här gå in på det vi har smygpratat om lite innan? Vi får seriens första penis.
Ja, berätta.
Ja, precis. Eller byxdrake som du kallar det så fint, Magnus.
Ja, seriens första byxdrake.
Precis, och det är ju Theon som står för. Och han står ju för ganska mycket av den manliga nakenheten i Game of Thrones överhuvudtaget. Och det är ju ganska ironiskt för oss som har sett de nästföljande säsongerna.
Vilket de flesta har,
ja.
Som har lyssnat så här långt. Ja, alltså det är... Så går det när man är lössläppt. Då blir man kastrerad. Det är sen gammalt.
Exakt. Men det är ju det också att nu när man har kollat tillbaka så blir man lite mer chockad över att det är väldigt mycket naket.
Mm.
Och mycket sex. Och det tänkte man ju på först när man såg det, men nu har man blivit helt härdad.
Men säsong 1, jag tror att säsong 1, 2 och 3 är där är mest naket. Vi gick igenom det någon gång i våras. Det fanns statistik man kunde kolla upp. Och jag för mig att det är säsong 1 och 3 som är liksom supernakna.
Ja, eftersom jag är ny i podcasten så har jag gjort min läxa och kollat upp det här igen.
Vad bra, berätta. Refresh our minds.
Ja, dels, det är ganska kul att googla Game of Thrones plus sex and nudity kan jag ju.
Ja.
Först och främst säga. Nej, men Huffington Post brukar efter varje säsong så klipper de ihop allting som är sex och nakenhet. Och de säger då att allra mest får vi säsong 3, tätt följt av säsong 1 och 2, och här sen i säsong 6 nästan ingenting.
Nej, det var väldigt
2,5 minut versus 8:30 i första säsongen.
Det är stor skillnad.
Mm-hmm.
Jag vet inte, ska vi bli upprörda över det här?
Jag vet inte om man ska tycka om det eller inte.
Nej, jag vet inte riktigt heller.
Jag undrar vad det beror på.
Det blev väl, jag vet inte, har de påverkats av att det har blivit diskussioner om vissa scener, att det var lite, ibland var det lite slentrian, det var väldigt mycket bordeller och horor och sånt.
Det känns ju som att de måste ha gjort det. Sen är det ju självklart också scenerna, att det har varit ganska mycket Jon Snow och The Wall, och där har vi inte så himla mycket
folk att tillgå. Där måste de ha kläderna på sig.
För ja, det är kallt.
Jävligt kallt. Ja, nej, men så kan det nog vara. Sen kanske det är, jag vet inte, de kanske har sämre budget. Eller de vill lägga budgeten på annat än att betala för att folk ska vara nakna.
Ja, och Emilia Clarke ville väl efter första säsongen inte göra något mer naket tills, ja, tills sista, så att det kan ju vara sådana problem också.
Men jag tror faktiskt, som du säger, det är mycket, de har nog tagit till sig av kritiken som är väldigt berättigad, skulle jag säga.
Alltså, ja, men allt det där slentrian avklädningen kan man ju liksom dumpa.
Ja, för bara här då, som i de här avsnitten med just den här obehagliga amningsscenen, då har de ju liksom nippel ute under ganska lång tid när det ändå har avslutats.
Ja, de är inte mycket för att liksom täcka över sig.
Nej.
De har en annan känsla för det här med avklätt kanske i Westeros än i Sverige. En tanke som slår en, vad fan är Jon Snow förresten i de här avsnitten?
Ja, han sitter väl och tjurar på muren.
Ja.
Ja, nej, men det är faktiskt lite, han har ju varit med hela tiden tidigare och nu är det ingenting.
Han kanske, alltså det känns ju också som det är, vad fan ska hända där uppe? Alltså det är ju så här, ja, vill man vara med ännu mer så här, träningsscener med honom? Det är väl det de kan bjuda på.
Ja, precis, för nu har ju Tyrion har ju försvunnit därifrån.
Mm.
Så att den liksom spänningen har ju försvunnit. Så att det är ju rätt naturligt egentligen.
Samtidigt känner att man saknar honom.
Hans krulliga hår.
Ja.
Oh, så fint. Nu är det dags för det vi alla väntat på. Spoilerhajen. Det är en haj som vi trycker på. Den är gjord av plast, inte en riktig haj, för det vore inhumant att ha en sån här. Säkert olagligt också. Det är en plasthaj som vi trycker på när vi ska prata om framtiden. Saker som vi vet om säsong 7 till exempel. Information, castingrykten och så vidare.
Ja, och som vanligt så är det liksom inte så mycket. Det är en rätt liksom, tunn avdelning i den här podden.
Ja, med tanke på hur matigt det är i övrigt så eller kan man faktiskt ha en liten tunn grej också.
Absolut. Men dels så har jag sett någon teaser-poster cirkulera där det står att första avsnitt av säsong 7 ska komma den 25 juni.
Jaha, vad är det
men
för
sen
dag?
Har jag, liksom inte, jag har inte riktigt kunnat hitta någon slags officiell källa för det här, så jag vet inte om det är någon idiot som bara suttit och photoshoppar själv eller om, det här, om den här verkligen existerar.
25 juni, ja det är en söndag, så det är inte helt omöjligt.
Nej, nej det är ändå, ja, det är då det brukar komma liksom, i USA i alla fall.
Men det är konstigt att de har det där och inte i något annat officiellt sammanhang.
Ja, vi får se, det kanske kommer visa sig genom de närmaste dagarna.
Vi märker. Bella Ramsey kommer tillbaka som Lyanna Mormont.
Yay!
Det är ju roligt. Hon var ju fantastisk.
Hoppas hon får en större roll. Alltså hon får vara med mer. Jag vill att hon ska härja.
Precis. Sätta de här jävla norrgubbarna på plats.
Ja. Hålla tal. Peka med hela handen. Såna grejer. Kanske slita huvudet av någon. Nej, men det är glädjande nyheter. Hon var ju så här det stora nytillskottet förra säsongen, så det är väl skönt att hon får vara med igen tycker jag.
Verkligen. Och då har ni sett de här nya bilderna på Arya?
Nej.
För det har släppts ett par bilder från när hon sitter i sminkvagn och kliver ut ur sin sminkvagn. Och hon ser så otroligt hel och ren ut. Hon har en fin, inte rustning men sån här läder klädsel som påminner ganska mycket om Mormons faktiskt. Som verkligen den andas Norden och är inte alls något slags trasigt gatubarn längre.
Shit, ja, det är väl inte jätteosannolikt att de kommer röra sig norrut, känns det som.
Nej, och att hon har väl växt upp med de kläderna, så det är väl klart att hon skulle klä sig så kanske.
Det är typ som jeans och t-shirt för henne.
Ja,
ja. Ja precis, för den där pajbakningen var väl ändå på vägen norrut, om jag har fattat geografin här rätt.
Ja.
Så det är väl en rätt rimlig spekulation ändå att den här, kanske även att det kommer bli någon slags återförening med brorsan Jon Snow.
Hoppas hon inte dödar honom. Det kanske är en misstag.
Ja, hon verkar bli rätt modisk och lite halvgalen.
Ja. Men det är roligt med alla de här inspelningsbilderna som kommer nu, för de håller på att spela in as we speak. Va?
Ja.
Så det är jätteskoj. Det var ju någon bild på Littlefinger, tyckte jag flimrade förbi.
Precis.
Vad var det?
Nej, men han går runt med en bok i handen som heter The Whites of Richard Price.
Vad vet som man till en,
ja, men det är en rätt hyllad bok som kom ut 2016 som Richard Price har skrivit en del andra grejer. Bland annat så har han varit med och skrivit den här The Night of HBO-serien och lite sånt. Det verkar vara en hårdkokt New York tema.
Kan det här säga något om inspelningen?
Oklart. Jag tänker mer kanske att det kan säga något om skådespelaren Aidan Gillens kanske kommande projekt eller någonting sånt.
Ja, eller hur mycket tid han har för att bara sitta.
Ja, precis. Att han inte har så många scener.
Ja. Ja, men bra. Last tips till alla lyssnare.
Mm, precis.
The Whites av Richard Price. Innan vi avslutar så har vi fått ett mejl från någon som heter Maria. Vi har ju lite problem med det här med familjerelationer och släktskap. Återkommande.
Alltid.
Alltid. Ja. Det är så jävla lätt att snubbla på det här. Vi tycks till exempel ha sagt att för något avsnitt sedan att Jon och Sansa är halvsyskon.
Men har vi sagt det igen?
Det verkar som det.
Ja, jo, men det har vi säkert gjort.
Men det är de ju inte. De är kusiner.
Jag orkar inte.
Ja, det måste vara halvkusiner.
Halv... Va? Vad blir det?
Jo, man kan inte vara halvkusin förresten, det var inget.
Alltså, Sansa är son till Ned, som är syster till Lyanna, som är mamma till Jon. Då är de två kusiner.
Just det.
Ja, det är mycket. Vi borde alltid ha ett släktträd. Så jag har svårt. Jag vet ju knappt vem jag är släkt.
Vi borde ha den där jättetjocka boken som Ned Stark läser i det här avsnittet.
Ja,
ja, kan vi få den hitbudad?
Precis, alla liksom ätter från någon slags påhittad forntid.
Jag skulle gärna ha den boken. Den verkar fantastisk läsning. Fantastisk läsning verkar det. Lite bräcklig kanske så.
Och lagom storlek för ett kaffebord eller vad heter det?
Ja, precis.
Coffee table.
Ja.
Man plockar inte med sig den på tunnelbanan.
Ligger på stranden. Väger 15 kilo. ja, det här var mitt sista tronspelet. Det har varit roligt att jobba med dig, Sandra.
Ja, detsamma.
Och Marcus också, men han är inte här. Han har viktigare saker för sig. Och lycka till, Tove.
Tack så mycket, det kan behövas.
Jag tror det kommer bli sensationellt.
Det kommer bli fantastiskt.
Jag är mest varit en lallare som har haft fel i den här podden. Det har varit min grej.
Den felande experten.
Ja, men så här, liksom, med väldig säkerhet sagt fel saker. Killgissat en hel del.
Ja, precis. Rätt ofta har man ju fått höra, jag har fått höra att det är en så härlig podd, ni sitter där och har fel hela tiden.
Ja.
Så nu kanske det kan bli lite ändring på det, att det kommer någon som kan ha rätt också.
Precis, någon med lite koll, kanske lite pondus som kan bara sätta...
Jag ska peka med hela handen.
Ja, bra. Har ni några frågor till Tove eller tronspelet i allmänhet, mejla till tronspelet@aftonbladet.se. Hashtagga tronspelet på sociala medier. Eller ring vår telefonsvarare 08 725 23 57 och där kan ni prata in vad ni vill i princip. Helst inga obsceniteter.
Bara lite.
Jag vet inte, vad är det Marcus brukar säga? Brukar han säga Valar Dohaeris eller
Valar Morghulis?
Då får du säga det, Tove.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.